God eftermiddag, du lyssnar på Jazz etc. Radiomusik för alla i Sigtuna på frekvensen 88,2 MHz. Jag heter Leif Hallin och Lennart Östbergs minnesfond är sponsor. Förra veckan så hade jag legender från Chicago. Idag blir det några legender från New Orleans. Och sen har jag gitarristen Barney Kessel i några nummer och en ganska kraftfull tenorsaxofonist som jag inte haft med speciellt ofta i Jazz etc. som heter Willis Jackson. Och sen har jag en hel hög inspelningar som är cirka 99 år gamla och det betyder alltså att de är från 1926 och det är ett extra intressant år i skivhistorien därför då hade man i stort sett överallt övergått till elektriska mikrofoner från den tidigare tekniken akustisk då man satt och sjung eller spelade rakt in i stora trattar som så småningom graverades till skivor och det blev ganska usel ljudkvalitet. Sen har jag en del plattor från året 1933 också. Men till att börja med en fin gitarrist. Thank you. Ja, det var Barney Kessel som spelade gitarr med sin grupp där det fanns en herre som heter Harry Sweets Edison på trumpet och en veteran från swingeran på tenorsax Georgie Old, och pianisten var Jimmy Rolls, och det där var inspelat i mitten av 50-talet på en LP-platta av märket Contemporary som hette To Swing or Not To Swing, och det, frågan besvarades ju med eftertryck där. Barney Kessel, han var lite av husgitarrist på det här skivbolaget Contemporary som gjorde nästan allting i Los Angeles på 50- och 60-talet. Men han gjorde en hel del plattor i eget namn också. Och ni ska få höra ytterligare några exempel från samma tid. Föregående var alltså 55 och nästa är också från 1955. Och där har han med sig Hampton Hawes på piano och Red Mitchell med sam, långt innan han blev svensk under många år. Och sen Bob Cooper som spelar tenorsax och i det här fallet också oboe. Det där stycket, det var hämtat från en platta som heter Kessel Plays Standards, och den där standarden var alltså You Stepped Out of a Dream. Jag har ytterligare en Kessel, Barney Kessel på gitarr, Shelly Mann trummor och Ray Brown på bas. Det var tre herrar som ständigt vann alla omröstningar, favoritomröstningar i facktidskrifterna och tidningarna under 50-talet och en bit in i 60-talet. Och på Contemporary så spelar man då in varje år en LP som heter The Poll Winners. Och jag har hämtat ett spår från Poll Winners 3 här som kom ut 1955. 1959. Och ur den, en populär låt, ja, den var i första hand populärgjord genom förstås Louis Armstrong. Men många andra spelade in Mac the Knife också. The Paul Winners också. Ja, så långt Barney Kessel, som jag egentligen hörde långt tidigare innan jag begrep vad han höll på med. Redan ja, strax efter mitten av 50-talet så var det en äldre släkting som hade just den där LP-plattan som heter To Swing or Not To Swing. Och den hörde jag då och försökte begripa vad han sysslade med. Jag var på väg att bli fjortis på den tiden, så att det var väl inte den typen av jazz som låg mig varmast om hjärtat. Senare när jag fick mera förstånd, hoppas jag, så köpte jag LP:n på 80-talet någon gång. Den hade ju kommit ut alltså redan i mitten på 50-talet. Och när vi kommer till andra halvan av 80-talet, 80-talet, då CD:n slog igenom med dunder och brak. Det var det faktiskt den allra första CD:n som jag någonsin köpte. Det var Barney Kessel med To Swing or Not To Swing, där alltså Indiana bland annat ingick, som ni hörde som inledning i detta Jazz etc. som nu är inne på 27:e året. Och apropå att det har pågått så länge, så såg jag när det gäller nästa artist som är en tenorsaxofonist som heter Willis Jackson. Så spelade jag honom någon gång, första eller andra året antagligen med Jazz etc. kanske år 2000 eller något liknande. Och sen rörde jag inte honom förrän tidigare i år, i januari 25, så spelade en Willis Jackson. Det är lite konstig fördelning där, så jag tänkte spela flera med honom denna gång. Och det följande är hämtat från hans första LP på skivbolaget Prestige, där han hamnade efter att först i flera år var en sån här mera typisk rytmen en blues honkare på tenorsax, så blev han mer och mer en fin jazztenorist och fick då kontrakt med det superfina skivbolaget Prestige, där man ofta då fick ha en fin orgelspelare med sig också. Och det har han här i form av Jack McDuff. Och sen Bill Jennings spelar gitarr. Och han spelar någonting som på original heter... vad heter den för någonting? Jo, den heter Torna a Soriente, som skrevs redan 1894 någon gång av Ernesto de Curtis. Så det här är alltså en sång från Neapel från början, men den blev populär flera gånger om långt i framtiden också, och det finns många slagersångare och slagersångerskor som har sjungit in den här, men jag tycker att Willis Jacksons version platsar bra. Den är från maj 1959. Yeah. Come Back to Sorrento, Willis Jackson på tenorsax. Willis Jackson, han blev inte så gammal, bara 55 år gammal. Han levde mellan 1932 och 1987. Och han var född i Miami i Florida och kom att kallas för, ja, av den anledningen förmodligen, för Gator. Och han gjorde sin debut egentligen hos Cootie Williams som ju från 1941, då han lämnade först Ellington och därefter Benny Goodman där han spelade ett år, så var han sin egen ända fram till 1962. Och där på vägen 1948 så dök Willis Jackson upp i hans storband och gjordes några plattor. Han var inte den första tenorsaxen som kom ur Cootie Williams led. Även Eddie Lockyer Davis debuterade i Cootie Williams Big Band en gång och blev ett stort, stort namn senare i samma genre som Willis Jackson, fast Eddie Davis levde betydligt längre och gjorde många, många fler skivor också. Och så var han ju med Count Basie. När Willis Jackson började hos Cootie Williams så var det tyvärr året 1948. Och det som var speciellt med det året, det var att det gjordes inga skivor. Just, bäst att säga, de stora skivbolagen i vilket fall, de låg återigen i en konflikt med amerikanska musikerförbundet. Men 49 så blev det ett antal skivsidor för skivbolaget Mercury med alltså Willis Jackson hos Cootie Williams. Så vi ska höra någonting från mars 49. Och där ska jag säga att han fick rätt mycket utrymme i den första inspelningssessionen, för det finns en dubbelsidig 78 som heter Gator Tale där Willis Jackson får breda ut sig. Men vi ska inte låta honom få göra det allt för mycket den här gången, utan vi tar en utav de andra låtarna istället. Någonting som Cootie Williams står som upphovsman till som heter Sliding and Gliding. Jag kan väl nämna, det finns ju åtminstone en kändis till med här, nämligen Gus Johnson, trummis, som hamnade hos Basie lite senare.
Mm-hmm.
Cootie Williams trumpet och Willis Jackson tenorsax årgång 1949. Och Willis Jackson han spelade till och från med Cootie Williams ända fram till mitten av 50-talet. Och sen i slutet av 50-talet då fick han kontraktet med Prestige och sen följde en lång rad album i hans namn. Men mellan någonstans där så gjorde han en del i eget namn också, singelplattor för skivbolaget Atlantic. Må hända kom de ut på 78 också, jag vet inte riktigt. Och då ska vi höra en inspelning från 1951 som heter Harlem Nocturne. Och den är skriven av Earl Hagen, vilket kanske inte säger så mycket, men han var en sideman hos Ray Noble som ledde ett amerikanskt band vid den tiden i slutet av 30-talet. Och den här melodin den blev enormt populär och många spelade in den, och det var till och med en storband som leddes av trumpetaren Randy Brooks som hade den som signatur, och därmed borde det finnas en annan trumpetare med viss svensk anknytning, nämligen Ernie Englund som fanns med Randy Brooks orkester, som fick vara med och spela den här nästan var eviga kväll en gång. Sen har låten använts som illustrationsmusik, ofta till filmer där man ska förmedla stämningen av en sån där hårdkokt kioskdäckare. Då brukar just Harlem Nocturne dyka upp. Och nu får ni höra alltså Willis Jacksons breda tenorsax i just den. Thank you. Ja, det var Harlem Nocturne som ni hörde där. Och året därpå, ett knappt år senare, så gjorde han fortfarande plattor för skivbolaget Atlantic. Ganska nystartat vid den tiden. Från 52, någonting som heter Walking Home. Ja, Willis Jackson, han ska få avsluta med någonting från återigen året 59. Det här var någonting som skulle vara med på den där debut-LP:n egentligen, men man sparade just det följande till en senare utgåva. Det var väl för att man skulle kunna få in det där ordet Gator igen. För att plattan som kom ut på Prestige hette Blue Gator, och där fanns någonting då som hette Gator Tale som Johan hade spelat in några år tidigare med just Cootie Williams. Och även här förstås så finns då Jack McDuff med på orgel och Bill Jennings på elgitarr. Thank you. Ja, och nu till någonting helt annat. Förra veckan så spelade jag några inslag från Riverside serie om levande legender i Chicago. Samma skivbolag Riverside, de var också i New Orleans och spelade in en del av dem som inte hade gjort så många plattor de senaste åren där. Även om nere i New Orleans så var det nog vanligare trots allt att olika skivbolag var där eller sådana som fanns i New Orleans spelade in de som spelade runt om i staden. Sweet Emma Barrett gjorde inte många plattor i eget namn. Hon brukar kallas för The Bell Girl också därför att hon hade några bjällor som satt runt benen som hon då stampade fötterna med på när hon spelade piano. Och hon sjöng ibland också men spelar oftast bara piano i olika uppställningar i New Orleans. Och just det bandet som ni ska få höra nu var någonting som man kunde höra i slutet av 50- och början av 60-talet på Preservation Hall. Och bröderna Humphrey, Percy på trumpet och Willie på klarinett, de finns med här. Och de gjorde också egna plattor i den här serien. Och det gäller också trombonisten Jim Robinson som ju gjorde otroligt många plattor med George Lewis, bland annat klarinettisten från New Orleans. Och vi ska nu höra då någonting som kom ut som Sweet Emma and Her Dixieland Boys. Och hon sjunger i St. Louis Blues förutom att hon spelar piano förstås. Och jag kan säga om just St. Louis Blues här, det kom ut alltså en stor LP-skiva i hennes eget namn. Men på den fanns inte St. Louis Blues med. Det kom en sån där dubbel LP, en antologi som var något slags tvärsnitt av det som fanns i den här serien om levande legender i New Orleans. Fanns bara med på den där dubbel LP:n och det är den vi ska höra nu.
Thank you. Yes, I hate to see that evening sun go down, 'cause it makes me feel like I'm on my last go round. But I'm failing tomorrow like I feel today. I'm feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my grip, make my getaway. I love that man like a schoolboy loves his pie. Yes, I love that man like a schoolboy loves his pie. I'm gonna love that man till the day I die. You know why my peaches, don't you shake my tree. You know why my peaches, don't shake my tree. You better stay out my backyard and let my peach tree be.
Sweet Emma Barrett, piano och sång i St. Louis Blues. Inspelade på ort och ställe, och ort och ställe var alltså New Orleans 25 januari 61. Dagen därpå så var det dags för en annan New Orleans-man som inte har gjort speciellt många plattor, som heter Peter Bocage, om man nu ska uttala det så, som spelar trumpet och violin. Och hans Creole Serenaders gjorde i alla fall en halv LP-skiva, så det var ett annat band på den andra sidan av LP-skivan. Och där spelades in någonting som heter Bouncing Around, och även den är en sån där som bara fanns med i alla fall den här tagningen, fanns bara med i den här dubbel-LP:n, som var en antologi över New Orleans-legenderna som samma skivbolag gav ut samtidigt med alla de där som hade en kapellmästare på varje platta. Här finns en klarinettist som heter Louis Cottrell, och han gjorde också en platta i eget namn med en trio på det här, i den här serien, och det är den enda så här långt som jag inte har fått tag på faktiskt, men det kanske är lika bra att man får längta efter den. När man väl har fått tag på den, då är det väl som när man har fått tag på det sista frimärket, det uppstår en stor tomhet. Men han hörs i alla fall på klarinett i Bouncing Around. Thank you. Ja, det var alltså Peter Bocage som spelade trumpet med sina Creole Serenaders. Och sen har jag Kid Thomas and his Algiers Stompers också. Det var Kid Thomas tur den 29 januari 61 och han gjorde till och med hela två LP-skivor för Riverside som kom ut. Och Kid Thomas, han var född 1896 och levde fram till 1987. Och de första åren, ja, han ledde alltså ett dansband i New Orleans redan från slutet av 20-talet och ända in i 80-talet mensan. Och han var känd för att just ta med alla tidens poplåtar i sin repertoar, så att en sån där riktig New Orleans-nörd kanske inte skulle gilla det han gjorde. Jag är ju inte sån, så jag gillar ju självklart allt som Kid Thomas Valentine, som han också heter, gjorde. Algiers för övrigt, det var en förstad till New Orleans, det är numera inkorporerat i Stor New Orleans. Och det var där som han i första hand spelade. När rock-eran bröt ut på 50-talet och även in i 60-talet, då hade han med rocklåtar i repertoaren också. Tyvärr så finns det inte så många skivor med den här killen, men vi får vara glada att Riverside spelade in honom några gånger. Och även nu ska ni få höra en sån där låt som inte fanns med på någon av de där ursprungliga LP-skivorna, utan endast i den där dubbel-LP:n, en antologi över New Orleans-legenderna. Och här vill jag också speciellt be er lyssna till trumslagaren som heter Samuel Penn, som är en sån där som kan tassa omkring lite lugnt ibland, men rätt som där så skramlar han till ordentligt och talar om att här pågår musik, nu får ni vakna killar. Och han finns med alltså på trummor här och han är fint upptagen, så det går fint att studera honom. Jag kan säga att det finns ganska moderna trumslagare som brukar gilla just Samuel Penn från New Orleans. Och en av låtarna som är ganska typiskt för just Kid Thomas att ta upp i början på 60-talet, det är någonting som ni har hört en annan version av tidigare, nämligen Mack the Knife. Thank you. Till Thomas Valentine och hans band hörde ni där i Mac the Knife. Och Kid Thomas, han har väl inte alltid så lätt för att träffa rätt ton hela tiden, men det mesta kom rätt i alla fall. Sen har jag Charlie Love som spelar trumpet och Albert Giles som spelar trummor i en grupp som också spelades in i den här serien med New Orleans pionjärer och legender, och det är från 1960 i juni, så de var där Riverside-bolaget i två omgångar i början av 61 och sommaren 60. Och det här kom ut som Love Giles Ragtime Orchestra, och de spelar någonting som heter West Indies Blues som är hopknopad utav Clarence och Spencer Williams. Spencer Williams som ju är ansvarig för Basin Street Blues också. Men West Indies Blues heter den här. Thank you. Ja, där i West Indies Blues så hörde några stänk av den karibiska övärlden också som gjorde sig påminn lite då och då i just New Orleans-musiken. Det finns, eller fanns, jag vet inte riktigt, ett svenskt band, The Swingsters, som ju spelade ganska mycket musik i den här stilen en gång i tiden. Nu ska vi lyssna på ett band i New Orleans, också inspelade i New Orleans fast så tidigt som 1926. Och jag tänkte spela nu några skivsidor som alla har ungefär 99 år på nacken. Och det är mycket bättre än när de har 100 år på nacken, för det skedde någonting stort i slutet av 1925 och det slog igenom på allvar 1926, nämligen den elektriska mikrofonen. Så ljudkvaliteten på inspelningar blev betydligt bättre under 1926 och den tid som följde. Och tydligen så var det så att det var ganska lätt att få med sig den där utrustningen också i olika bilar som reste omkring med den här elektriska inspelningsrustningen för att leta efter talanger och musik runt om i landet. Så allting skedde alltså inte i New York eller i Chicago. Och i april 1926 så var Columbia-bolaget där och spelade in en del New Orleans-band lokala. Och när jag hållit på, ja säkert hållit på i 10 år och lyssnat på jazz, så hade jag ingen aning om att det fanns något band som heter New Orleans Owls till exempel, som gjorde en serie inspelningar just i mitten av 20-talet på hemmaplan i New Orleans. Och i böckerna där det stod om New Orleans jazz, där stod det alltid bara om Bunk Johnson och George Lewis och sånt som måhända ni har hört alldeles före här nu. Men aldrig någonting om de här vita banden som fanns i New Orleans. Och vi ska höra en sida med New Orleans Owls från 14 april 1926. Där jag gärna nämner att kornetisten heter Bill Padron och är en mycket bra sådan. Benny White spelar klarinett och alt sax. Och han som leder det här bandet, han heter Earl Crum och han spelar trummor, alltså ledare för bandet. Lite senare, fast tyvärr inte inspelat på skiva, för de existerade även efter de sista skivorna gjordes 1927 eller 28. Då var det en del av de mannar som så småningom kom till Bob Crosbys orkester, nämligen Nappy LaMarr, gitarristen som var med i det här bandet. Men det finns tyvärr, tror jag inte i alla fall, på skiva. Men nu ska vi i alla fall höra någonting med bandet från 26 och det här heter Tampico. Thank you. Bulls var det, inspelat i New Orleans alltså 26. De här herrarna, de blev ju kvar i New Orleans. Jag har aldrig hört talas om dem i något annat sammanhang än just härifrån. Däremot så fanns det ju en skara som drog iväg ganska tidigt från New Orleans, och där ingick bland annat Kirori, trombonisten, och Johnny Dodds, klarinettisten. Och vi ska höra dem i ett par inspelningar nu. Först som en grupp som kallade sig för New Orleans Bootblacks, spelades in den 14 juli i Chicago 1926. Och det var skivbolaget Columbia som fanns representerat där, som spelade in någonting som heter I Can't Say. Det finns en altsaxofonist med här också, han heter Joe Clark. Vad han ska vara där för vet jag inte, han hörs inte speciellt mycket. George Mitchell spelar kornett, en kornettist, fin sådan, som gjorde ju samma år plattor med Jelly Roll Morton också, hans klassiker för ett annat skivbolag, Victor. Och så finns Lil Armstrong med på piano också. Jonas Sanxier spelar banjo och gitarr. Och dagen före så spelades det också in med samma grupp, minus den där altsaxofonisten som ändå inte hördes. Då spelar man in en Columbia-session som kom ut som New Orleans Wanderers. Och Perdido Street Blues är absolut en sån där riktig klassiker. Och vilken tur att man spelade in den 1926 med mikrofon. Tänk om det hade varit 1925 istället med akustisk teknik. Då hade det inte låtit så här fint. Om man tar den där gruppen och lyfter bort George Mitchell på kornett och så sätter man in Louis Armstrong istället, då har man alltså Louis Armstrong and his Hot Five. Och han gjorde inspelningar för OK i Chicago bland annat den 23 juni och 1926, och då spelade man in King of the Zulus. Och King of the Zulus var ju en företeelse på under Mardi Gras i New Orleans, och 1949 så blev just Louis Armstrong utsedd till King of the Zulus. Den där ceremonin, den pågår fortfarande i samband med de stora festivalerna. Men det blev en rolig inspelning med Ludde tillsammans då med Johnny Dodds alltså på klarinett, Lil Armstrong piano och Johnny St. Cyr på banjo och Kid Ory trombon. Thank you.
gossip from Jamaica, and I don't mean to interrupt the party, but one of me countrymen tell me there's a chitlin' rob going on here. Madam, fix me one out of those things you call chitlin', but I call them in a tube, and I play one of me native jazz tune.
Ja, King of the Zulus från 26, och den där herren som pratade med Jamaica-accent, han hette Clarence Babcock för övrigt. Och sen hörde ni lite av Louis Armstrongs röst också, som undrade varför någon avbryter hans solo. Och så kom det ett litet instängt pip där också, och det var Lil Armstrong som stod för detta. Ja, sen har jag en helt annan typ av musik från samma år, 1926, ett annat skivbolag också, Brunswick, som också hade börjat med sina mikrofoner. En annan ljudbild dock på de här Brunswick-inspelningarna, så tekniken var inte helt lika mellan de stora skivbolagen. Vi ska höra på Six Jumping Jacks, som bara är en namn på en massa olika grupper, där banjoisten, gitarristen Harry Reaser står för kapellmästarskapet. Han har med sig också en trumpetare som heter Earl Oliver, som gärna spelar trumpet, men också trumpet utan själva klockstycket, det vill säga bara trumpetmunstycket, vilket han gör lite här och där i det följande. Och så fanns det en sångare med ganska späd röst som hörs på tusentals inspelningar med Harry Reaser, som heter Tom Stax. Och honom ska ni få höra i två skivsidor sjungandes. Och den första titeln här är ganska typiskt från 20-talet. Konstiga titlar, långa, ofta dessutom. Say, Mister, have you met Rose's sister?
But say, Mister, have you seen Rosie's sister? Got it over Rosie. Now I kiss her. And let me tell you, mister, my Rosie's love may be exciting, but her sister's more inviting. Rosie says goodnight at 10 o'clock in the hall, but that's just the time her sister wants you to call. Why, say, mister, have you seen Rosie's sister? Why, she's the gal that's got it over Rosie.
Den andra sidan med Six Jumping Jacks featuring Harry Reeser, alltså på banjo och gitarr, har också en sån där lång mystisk titel. Den är för övrigt inspelad när det skulle till att bli julafton för oss 1926. Den heter hur som helst Cock a Doodle, I'm off my noodle, my baby's back.
Wearing a frown, my baby's back, my baby's back. Cock-a-doodle, I'm off my noodle, and soon my arms will be round my baby's back, my baby's back. Oh, how I missed her, oh, missed her. While she was far away, I longed to kiss her, more and more every day. Cock-a-doodle, I'm off my noodle, I'm all through dressing in black, my baby's back, my baby's back.
Ja, De kom in på Chicken Real Rag där på slutet med tupp och allting också. Six Jumping Jacks alltså, hörde ni där. Brunswick-inspelningar från 1926. Första året med mikrofoner som inspelningsteknik. Nu ska vi höra resten av programmet, några skivsidor från 1933 som var ett väldigt dåligt år för showbusiness när det gäller grammofoninspelningar. Ursäkta mig. Och, men de som hade känningar med Irving Mills, som ju hade hand om Duke Ellingtons affärer. Han hade flera andra band under sina vingar också. Han var manager och han var musikförläggare och promotor, och det mesta skötte han. Ellington var nummer ett för honom, och i viss mån också Cab Calloway. Båda de där banden spelade ju på Cotton Club. Men det fanns en del andra också som kunde få nytta av just Irving Mills inflytande, och där fanns bland annat Boswell Sisters, som även under de värsta depressionsåren gjorde en hel del inspelningar. Och vi ska höra någonting från juni 1933, någonting som väldigt många spelade in därför att det var en populär filmmelodi. Det var den som inledde Gold Diggers of 1933, Gold Diggers Song, nämligen där man i allra första scenen ser en close-up på Ginger Rogers som var med i den filmen. Det var Busby Berkeley som koreograferade den filmen, liksom en massa andra från den tiden, och låtarna blev populära. Då ska vi höra Boswell Sisters där Martha spelar piano och de andra systrarna sjunger tillsammans med Dorsey Brothers, med alltså Jimmy Dorsey på klarinett och alt sax, Tommy Dorsey trombon och så trompetaren förmodligen Manny Klein.
What it takes to get along. We're in the morning, the skies are sunny. Oh man, depression, you are through, you done us wrong. We never see a headline about a bread line Tuesday, and when we see the landlord, we know that we can't pay. Oh, we're in the morning, come on my honey, let's spend it, lend it, send it, roll and ride along. Gone all my blues, gone all my tears. I've got good news to shout right in your ear. The silver dollar has returned to fold. With silver you can turn your dreams to gold. We got a lot of what it takes to get along, yeah. We got a lot of what it takes to get along, yeah. Well, it's a lot of love, wow. Oh, man, the pregnant true cause done us wrong, yeah. You've done us wrong, yeah. What a love. We never see a headline about the bread line in the papers today. When we see the landlord, we don't worry, we know that we can pay. We're so happy trouble's gone, everybody's singing a happy song. Just shout all day long, we're in the money now. Man, poor man, beggar man, thief, doctor, lawyer, Indian chief, they're all in the money now.
The Boswell Sisters, och hon som oftast bryter sig ut och sjunger solo, det är Connery, och så är det Vett som hon har med sig också, och sen alltså Martha som sitter vid pianot. Nästa är också en sånggrupp. Jag kan säga också att Boswell Sisters härstammar faktiskt från New Orleans. De gjorde sina första inspelningar där redan 1925 någon gång. Det här alltså var från 33. En annan sånggrupp som gjorde ordentligt ifrån sig på Brunswick 1933 och även året innan 32 genom Irving Mills försorg då. Det var The Mills Brothers med Donald, Herbert, Harry och John. Den sista var John Mills Jr. som spelade gitarr och deltog i sången också. Och från januari 33, skivbolag Brunswick, hörde ni Fiddling Joe.
Fiddle and bow makes a melody flow. Just hear that sweet refrain. Joe, what he does to you, oh, when he's ready to go into that minor strain. Oh, what music, sweetheart music, what a great technique. Every kiddo scratch his fiddle till his arm goes weak. He's marvelous, oh, you'll be raring to go when you listen to Joe, to Fiddle and Joe.
Mills Brothers. Ja, många orkestrar gjorde aldrig några inspelningar överhuvudtaget, fast de spelade hela tiden. Försökte hålla ihop banden under 32, 33 och en bit in i 34. Det märktes ju aldrig när det gäller Duke Ellington eller Cab Calloway. Det finns många, många inspelningar med dem från de där åren. Som tur är så kom även Don Redmans orkester under Irving Mills, och därför så finns åtminstone de i åtskilliga bra skivsidor. Och vi ska höra någonting som heter It's All Your Fault. Och där hör vi deras crowd pleaser som var en vokalist som heter Harlan Latimore, som är absolut en av de bästa i genren för den tiden. För de som inte gillar det man i snällaste fall brukar kalla för tidstypiska sångare, så är Harlan Latimore ett stort undantag. Han kallades ibland för den svarte Bing Crosby också. I Don Redmans orkester, där Redman för det mesta skrev alla arrangemangen och själv spelade sopransax och klarinett och altsax, fanns många fina solister, även om vi hör tyvärr ganska lite av dem i det följande. Men Sinéad Paris glimtar till någonstans på trumpet, och det gör också Benny Morton på trombon. It's all your fault, heter den. Thank you.
I sigh and cry, I laugh and grin. I must admit I'm getting thin. It's all your fault, so I'm putting the blame on you. Can't eat or sleep, I don't feel right. I walk the street from morning to night. It's all your fault, so I'm putting the blame on you. Really think I've lost my mind. Talking to myself I find, because you treat me so unkind. What am I to do? A crazy nut I'm doomed to be, because you won't be nice to me. It's all your fault, so I'm putting the blame on you.
Ja, så var det dags för sista plattan, och innan jag lägger på den så ska jag säga att jag har lyssnat på Jazz etc. i Radiomusik för alla i Sigtuna på frekvensen 88,2. Och jag som pratar heter Leif Hallin, och Lennart Östbergs minnesfond är sponsor, och det lär bli mera Jazz etc. nästa vecka. Sista plattan då, det är Casaloma Orchestra. Casaloma Orchestra som Irving Mills tyckte gjorde alldeles för få inspelningar. Trots att det finns väldigt många Brunswick-sidor med dem, så tyckte han ändå att de skulle göra ännu fler. Så de gjorde inspelningar för det konkurrerande bolaget Victor också. Det var inte många managers som lyckades med den bedriften att övertala andra bolag. Sen kom de tillbaka till Brunswick igen. Han gjorde något liknande med Duke Ellington också. Och även Cab Calloway och det band som bar Mills namn också, Mills Blue Ribbon Band. De gjorde några inhopp åt konkurrerande skivbolag. Han var mäktig, den mannen. Men vi ska inte spela några av Victor-inspelningarna nu, för det är mera sprutt på de här på Brunswick. Casaloma Stomp till exempel, som var en av deras allra populäraste låtar. Den spelades in för det där konkurrerande bolaget Victor, men den är halvslö jämfört med den här på Brunswick från juni 1933. Och solisterna som brukar finnas med i de här inspelningarna från detta år, det är Clarence Hutchinrider på klarinett, P.V. Hunt trombon, och sen Glenn Gray själv som leder bandet. Han spelar alt sax men sitter bara i saxsektionen. Pat Davis brukar spela tenorsax. Och inte att förglömma den här fina arrangören som var specialist på dessa riffnummer som var Casalomas speciella kännetecken. Gene Gifford heter arrangören. Och han har alltså skrivit det följande. Så tack för mig, hej hej, och Casaloma Stomp med Casaloma Orchestra 1933.